Visst kan det ibland kännas som en fullkomlig omöjlighet att nå hela vägen och bli en publicerad författare. Jag heter Hanna Landahl och jag är författare och skrivcoach. I Debutantpodden så intervjuar jag andra författare som befinner sig i olika stadier av det som jag kallar för författarresan. Och de har ju alla någonting gemensamt. De har ju alla någon gång varit just debutanter. Och det är vad vi fokuserar på i den här podden. Så varmt välkommen hit. Låt dig inspireras. Idag har jag med mig Maria Rickardsson. Som är, idag är deckarförfattare. Men det var inte så. Du började, Maria. Välkommen till podden.
Tack så mycket, Hanna.
Vill du börja med att berätta lite om dig själv? Vem är du?
Ja, jag heter som sagt Maria Rickardsson och jag är författare nu till 5 böcker som har kommit ut. Jag debuterade 2017 med min första bok och jag har som sagt 5 utgivna och så har jag en 6:e som släpps nu till hösten och en 7:e som kommer ut i början på nästa år någon gång.
Åh! Så du har mycket i pipen här?
Ja, det är mycket nu. Det är deadline som jag jobbar mot och sådär. Men det är ju liksom väldigt roligt. Ja, det är det ju. Så det är liksom, det är jättekul. Och jag som sagt, jag jobbar som författare. Alltså, jag jobbar egentligen som författare på alla sätt. Förutom just den här ekonomiska biten är jag väl inte riktigt författare ändå. För det är ju det som är. Ja, jag menar naturligtvis att jag tjänar inte tillräckligt för att kunna försörja mig på mitt författarskap. Och det är ju få författare som gör det. Och jag vet, det vet man ju inte om man någonsin kommer dit. Men jag tycker att det är naturligtvis så har jag det som mål. Alltså, för jag tänker att i författarskapet då innefattar ju rätt mycket, alltså även det här med föreläsningar och kanske skrivande på annat sätt. Jag jobbar som skrivarcoach och sådär också, va? Och alla de inkomsterna räknas ju ihop på något sätt. Men för mig då, hittills, så tänker jag att bara det går bättre och bättre för varje år så är det ju ett plus. Så det är liksom, alltså det målet som är det största målet som ligger längst bort just nu är ju det här att jag ska kunna liksom försörja mig på författarskapet.
Men då förutom tänker det, du, för att bara fråga, ja. Då, tänker du då författarskapet och tänker du med tjänsterna runt omkring? Är det författarskapet för dig?
Ja, eller tänker jag antar det.
För att du vill leva på bara bokförsäljningen?
Ja, alltså självklart vill man ju det. Men jag tänker så här, man får ju vara lite... liksom, det är ju som sagt få personer som gör det och att jag då skulle bli en av dem, det är väl inte särskilt troligt, så att givetvis alltså med de här tjänsterna runt omkring, men fram till det så gäller det att tjäna mer för varje år och det har jag ju gjort hittills sedan debutåret och det är så jag tänker att så länge jag gör det, då är det ju ändå ett stort plus. Då kan jag ju ändå hamna där. Så tänker jag.
Verkligen, då går du hela tiden åt rätt håll.
Ja, precis.
Har det där målet förändrats under vägen? Eller har du hela tiden från början känt att du skulle vilja leva på författarskapet?
Ja, men absolut. Det kände jag ju redan från början. Och har känt hela tiden. Men egentligen så... har väl jag insett, jag insåg väl först efter att jag hade debuterat hur svårt det är. För att jag trodde innan jag debuterade, alltså innan jag fick boken utgiven, då var ju så himla mycket, jag var ju så väldigt fixerad vid att den första boken skulle komma ut på ett traditionellt förlag. Och liksom, då var det ju på något sätt att man trodde att allt skulle rulla på ett annat sätt och att det skulle komma in mer pengar. Men så var det ju inte. Och så är det väl kanske för dem som, alltså jag menar det är ju de här riktigt, alltså det är ju skillnad när man ger ut en bok också, kanske på Bonniers och Norstedts och så där liksom, om man får sitta i tv-soffan och sådana saker. Då har man ju helt annat och liksom man blir centralinköp till Akademibokhandeln och så. Jag visste ju ingenting om sånt då. Jag var ju väldigt naiv, kan jag ju se idag, liksom tog för givet att boken skulle hamna på Akademibokhandeln och så där. För jag trodde att det var att debuterade man med en bok så kom den automatiskt ut, liksom att det var fritt fram för alla bokhandlare att köpa in den då, va? Men riktigt så enkelt var det ju inte. Så det var ju någonting man insåg då att jaha, det här med pengarna var väl kanske inte riktigt vad jag trodde. Men alltså, det stora målet har ju alltid ändå varit detsamma, för jag tror att det är viktigt att ha både stora mål och mindre mål. Absolut. Och det har jag ju liksom haft hela tiden.
Ja, men jag tror det är jättevanligt det som du säger att man,
Ja.
att man, det är väldigt svårt att veta hur det fungerar i bokbranschen.
Ja.
Om man inte har varit i den så är det inte lätt. Jag
Nej.
tänker att den här podden faktiskt är ett sätt att öppna upp lite granna, att kunna hjälpa aspirerande författare att få lite mer kunskap kring vad som egentligen händer när man debuterar som författare. För ofta, jag tror att det är ganska vanligt, precis som du säger, att man, precis som det var för dig, att du
Ja.
kände att när man har väl kommit ut med en bok, ja men då kan man liksom leva som författare. Men det kan man ju, det tror jag är väldigt svårt om man blir utgiven av Norstedts eller Albert Bonniers
Ja,
förlag
jo.
också faktiskt. Så att det där don't, eller nej, vad heter det? Don't quit your day job, det är nog en bra ett bra råd.
Ja.
Men vilket är ditt day job då?
Ja, det var ju så här att när jag kom ut som författare, då hade jag ju då jobbat inom samma bransch i nästan 20 år faktiskt. Jag jobbade i skolmatsal, så jag lagade helt enkelt mat till skolbarn. Och det var ju alltså under de här åren så jobbade jag ju på flera olika skolor och flera olika förskolor och så där. Och jag kände väl liksom att jag hade väl känt egentligen i ganska många år att det var absolut inte det jag ville göra, att det räckte liksom. Och då blev väl kanske det här, när jag då fick beskedet att jag skulle bli utgiven, så blev väl det liksom ett tecken på något sätt, för då kom jag in på den här skrivarlinjen på Skrivarakademin också. Vilket gjorde då att jag bad om tjänstledigt i ett år. Och under det året då så, det var ju då under det året jag debuterade också. Och då blev det liksom att jag funderade på det här, ska jag säga upp mig liksom och sådär, vilket jag var livrädd för. För jag är ju uppvuxen med det här att man får aldrig någonsin säga upp sig från ett fast jobb. Men jag gjorde faktiskt det. Och det har jag inte ångrat en enda gång. Och då insåg jag ju alltså att ska jag säga upp mig så måste jag ju naturligtvis ha någonting annat vid sidan av. Och som det ser ut nu så jobbar jag på ett ställe som heter Brand Impact, som då är ett företag som skickar ut mig till olika butiker i Västra Götaland, Skaraborg främst då liksom. Så jag kan vara i Skara ena dagen på en ICA och kan vara på en Coop då i Lidköping nästa dag. Och då demar jag olika produkter. Matprodukter då helt enkelt. Och ibland är det lite matlagning och ibland är det bara liksom nu har den nya kexsorten kommit och ska demas med lite ost på eller sådär. Så att, och det passar mig jättebra just av den anledningen att jag faktiskt kan bestämma över mina tider själv. Vilket är en jättefördel, för då vet jag redan på förhand till exempel att de dagarna har jag bokmässa och de dagarna har jag som exempelvis idag då ett möte med dig, va? Då vet jag liksom, för sådana saker går ju inte alltid bara att lägga på helgerna. Utan ibland måste man ju ha det liksom även på vardagar, och då är det jättebra att jag redan från början då kan lägga in det i mitt schema när jag ska
Just det.
jobba. Så det är en väldig fördel tycker jag. Och
Ja,
sen
så
just
det.
att jag kan släppa jobbet också när jag går därifrån. Därför passar det mig väldigt bra.
Det låter som ett verkligen bra att du kan liksom styra dina tider själv.
Ja.
För det, då kanske du, och om du är inne i en period när du skriver mycket, kan du då också liksom boka det lite mindre, eller hur
Ja,
funkar det? Ja,
precis.
det
Så
låter ju som ett.
det är ju väldigt fördel om jag ser till exempel att ja, nu har jag bokmässa då den här månaden. Eller till exempel att jag har ett boksläpp då kanske framför allt. För då är det ju mycket så här att det är mycket om och kring. Man kanske blir intervjuad och det kanske är så att man ska ut på signeringar och så där. Då kan jag liksom säga då att de 2 veckorna kan inte jobba alls. Och det är liksom helt okej, bara jag liksom säger till innan så att säga. Så det passar ju mig jättebra.
Ja, det låter som att det är ett bra författarjobb helt enkelt.
Ja, jag tycker att det funkar väldigt bra att kombinera med författarjobbet. Därför gillar jag det. Och så är det ju väldigt roligt också. Man får ju träffa hemskt mycket människor. Och det ger ju faktiskt, ärligt talat, inspiration till kommande böcker. För så är det ju. Alla
Ja, det är klart. Alla
möten man
möten.
har, det är ju så. Ja.
Men du, om vi hoppar tillbaka lite nu då,
Ja.
till själva debuten. För att som det är nu så har du skrivit fyra, är det fyra stycken deckare?
Ja, det är 3 stycken deckare som är utgivna och så kommer den fjärde nu då i
Ja,
oktober.
just det. Och den femte, är det också en deckare, den som kommer efter nyår?
Ja, det är en deckare, fast det är en helt ny deckarserie på ett annat förlag.
Okej. Ja, spännande,
Ja.
kul. Men det var inte de här deckarna som du började med, utan du
Nej.
började ju med 2 stycken mer relationsromaner, va? För var det för unga vuxna?
Ja, det stämmer bra.
Ja. Den första boken hette Den blomstertiden kommer.
Ja.
Ja. Och den kom då ut 2017, var det så?
Ja.
Ja. Och vilket förlag gav ut den?
Den gavs ut på Lindskog förlag och det är ett traditionellt förlag.
Och hur gick det till då? Alltså hade du skrivit innan det, hade du skrivit fler böcker och skickat in till förlag?
Nej, det här var min första bok som jag någonsin skickade till förlag. Men däremot har jag ju skrivit på böcker en stor del av mitt liv. Alltså ända sedan jag var tonåring så började jag ju skriva på böcker hemma och sådär då. Men det var ju det att de blev ju aldrig någonsin färdiga. Utan man skrev ju då kanske 20 sidor eller 40 sidor och sen visste man inte hur man skulle fortsätta och det kanske inte ens var roligt längre. För jag hade ju liksom inga verktyg, jag visste ju inte alls hur man skulle göra när man fick skrivkramp eller liksom ens om jag hade en hel story eller sådär. Så att det här är den första boken som jag liksom fick färdigt och verkligen ansträngde mig för att få färdigt också. Men det
Varför?
var ju en process och på den antagen kan jag säga, det gick ju inte på en gång.
Nej, men det ska vi ta. Men först
Ja.
bara, varför blev den här boken klar då, och inte de andra?
Jo, jag tror att det handlar nog om, alltså jag var ju äldre. Jag tror att jag insåg på något sätt att nu har jag gått här hela mitt liv och tänkt att jag ska bli författare och velat bli författare och tänkt att det här kommer jag bli någon gång längre fram när jag får tid för det. Det var ju bara det att så fick jag då första sonen och sen kom ju då andra sonen och liksom det här med familjeliv och heltidsjobb och så där. Och jag insåg ju till slut att det kommer nog inget sånt tillfälle i mitt liv när jag kommer få mer tid liksom. Så jag börjar ju nästan bli bitter där. Och kände liksom att det kändes hemskt jobbigt. Och det var väl då jag så att säga insåg att om det här ska verkligen ske så måste jag verkligen alltså ta tag i det och bestämma mig. Och då tänkte jag också så här, då måste jag ha en story som jag verkligen tror att jag kan fullfölja från början till slut. Så då skrev jag ett synopsis. Att jag då var väldigt tydlig då liksom och skrev liksom alltså varför. Jag tänkte också varför vill jag skriva denna? Jag skrev då om fyra tjejer som är 15 år. Tre av dem går i samma klass i nian. Och det handlade ju naturligtvis om min egen högstadietid som jag egentligen kände att jag ville bearbeta. Det var ju liksom själva grunden och att jag funderar då, men kan jag hitta liksom fyra karaktärer till det här och få det intressant? Och när jag då trodde att jag kunde det så skrev jag liksom om det här och hur jag skulle få ihop det och så. Så att ja, jag bestämde mig för att skriva den boken och då till slut blev den skriven. Men det tog ju tid. Den första tog tid.
Men det är jättespännande just det du säger. Jag tror att det är så många som kan känna igen sig i det. Att man har försökt och man har försökt och man har försökt. Och just den känslan också av att man säger, ja men att den där bitterheten, den som man inte vill ska komma, att den liksom, åh, den kommer till en. Och så viktigt att man gör som du gjorde då, att du liksom tar det ett steg längre och bestämmer dig på riktigt. Att inte liksom låta det ta överhanden, utan att faktiskt bestämma att nu gör jag det här. Verkligen, jag tror att det är många som kan känna så. Och det är ju verkligen så när man skriver att, alltså, man har ju inte tid.
Nej, man har ju inte det. Det är liksom.
Och det kommer aldrig vara någon så att det är
Nej.
någon som kommer och lägger tid i ditt knä och säger,
Nej.
här Maria, här får du skrivtid av mig, varsågod och
Nej.
använd den
Nej.
väl. Det kommer inte
Nej.
hända.
Nej.
Utan man
Det är
måste ta
precis
den.
som du säger. Det är precis som du säger. Man måste ta sig tid. Och det var först då när jag liksom insåg att jag var tvungen att ta av den tiden som jag liksom hade lagt på annat. Att jag var tvungen att ta av den tiden och använda den till att skriva. Det gjorde jag i samråd med min man då. Och jag är väldigt tacksam för att han peppade mig i detta och att det var han som, alltså det var ju så här att han faktiskt blev arg på mig, ska jag säga så här. Alltså när jag blev bitter då och kände liksom att det här var jättejobbigt så klagade jag inför honom då och han hade ju hört detta ganska många gånger. Och så sa han helt enkelt så här att nu vill inte jag höra någonting om det här. För du tjatar ju om det hela tiden och ändå skriver du inte. Så han sa så här att om du kan skriva en bok, men gör det då. Det var liksom, gör det bara, sa han. Och det är klart att jag blev sur när han sa så, för jag menar så enkelt är det ju inte så. Men så sa han så här, bevisa för mig att du kan då. Och då kände jag liksom, ja det är klart jag ska. Då blir det ju lite så här
Men utmaning.
utmaning, ja, på samma gång då liksom. Och så att vi satte oss helt enkelt ner och schemalade då. För innan hade jag ju, när jag då såg liksom att jag inte hade någon tid, då satte vi oss till exempel och så kunde han då se att ja, men den här på onsdag till exempel, så kom han hem då klockan 5 och då sa han, ja, men då kan jag ju göra kvällsmat och ta hand om barnen så har du skrivtid från klockan 5 och så stänger du dörren om dig där uppe och så får barnen inte störa liksom. Ja,
Ja.
nej, men då, så gjorde vi då.
Men ja, och har man liksom barn och familj, och det har ju
Ja.
många, och man har mycket runt omkring sig, så är det är så bra
Ja.
beskrivet hur man behöver göra liksom. Man behöver ju
Ja, och så just
skapa
att
det där utrymmet.
man involverar barnen också. Och säger då liksom att nu är det så här att de tiderna skriver mamma på, då är det ju inga konstigheter. Det är ju bättre än att bara stänga in sig och så undrar barnet då, nej, men varför har hon stängt dörren? Då är det klart att han vill komma in liksom. Men har man sagt det redan innan att ikväll vet du får du fråga pappa om det är någonting liksom. Ja, då är det skitsmidigt.
Jag tänker att det handlar ju om att prioritera, att liksom
Ja, hela tiden.
att ge skrivandet vikt. Att det är någonting som är viktigt för mig och kanske att uttala det för andra också.
Oh ja.
Och det gör ju det så mycket lättare att sen då faktiskt bestämma sig för att nu gör jag det här. Men, och då, ja, om man ska klara det, då är det ju det där man måste åt.
Det tror jag också. Precis det som du säger. Och det här att klargöra för andra också hur viktigt det är. För att i början är man ju ganska så här. Alltså man är väl rädd att de andra, att folk ska tycka liksom att man är, du vet, så här, ja, jag kan skriva en bok minsann. Och så där liksom att man är lite rädd för vad andra ska tycka. Och
Vem
liksom,
tror du att du är,
ja, vem
liksom?
tror du att du är? Och så där. För det kom ju en hel del sådana kommentarer i början, innan första boken kom ut. Sen har jag inte hört mycket sånt, men det fanns ju folk som fram till att boken blev utgiven, som hade liksom åsikter om att nu kanske du hållit på så länge så du ska ge dig liksom och så där då, va? Även om de sa det säkert i väl mening. Men jag menar, så därför tror jag det är viktigt att man förklarar liksom att nu är det så här att jag skriver den här boken och den är väldigt viktig för mig, så att man även då alltså kanske kan säga, för man kanske blir tvungen och säga nej till vissa aktiviteter som man tycker är jätteroligt och vara med på också.
Absolut, visst. Och det måste man, någonstans får man acceptera att det är så, för det tar ju lång tid att skriva en bok. Det är ju inte gjort i en handvändning, utan man kommer ju behöva välja bort saker. Så
Ja, men
är det
så är
ju.
det ju. Ja, och likadant det här att liksom, det finns alltid någonting man kan välja bort, alltså för alla människor. Och för egen del så hade man ju kanske då liksom suttit på kvällen och tittat någon serie då liksom ihop med sin man eller så. Nej, men då fick man ju sluta med det då liksom. Och kanske titta på serie en gång i veckan eller sådär istället, alltså för att ska boken bli skriven så det är som du säger, det är inte så att någon kommer ge dig liksom att här har du en timme per dag, utan du måste ta den själv och du måste involvera familjen i den tiden.
Sen sa du någonting annat här också som du hade gjort annorlunda, om jag uppfattar dig rätt, att du hade verkligen funderat kring vad vill jag skriva? Vad kan jag skriva som jag kommer lyckas ro i land?
Precis så tänkte jag faktiskt. För att det var ju det som hade varit problemet innan. För jag skrev väldigt intensivt på en bok, vet jag, som jag tror jag började när jag var 14. För jag skrev väldigt intensivt på högstadiet. Och då skrev jag liksom väldigt många sidor. Men jag vet inte hur många, för den hörde liksom inte ihop. Utan det var sidor lite här och där. Och det var ju för att jag inte alltså visste nu. Så vet jag ju hur man skriver en bok. Jag vet ju precis liksom att om det fattas slutet så gör jag så. Om det fattas i mitten så gör jag så. Så lång tid tar redigering och sådär. Men i början har man ju ingen aning. Så då vet man inte hur man ska få ihop de där grejerna. Så jag kände liksom att det är viktigt att det är ett projekt som jag känner liksom att jag kan verkligen få till en hel bok. Att det kan vara spännande eller intressant då hela handlingen från början till slut. Så tänkte jag.
Och då planerade du även liksom boken, just att du sa att du skrev ett synopsis och så.
Ja, det gjorde jag, men sen följde jag ju inte det helt.
Nej.
Nej, det gjorde jag inte, för att jag visste till exempel inte hur den skulle sluta och så där. Det hann ändra sig väldigt många gånger under tiden jag skrev. Och många andra händelser var ju också så här att oj, nu sa han så, men då är det ju bättre att jag gör så istället. Så, men jag tyckte ändå det var bra att ha ett skrivet synopsis.
Gör du så nu också? Att du bestämmer vart berättelsen ska ta vägen innan du börjar
Inte
skriva?
alls lika omfattande gör jag inte, utan det är mer att jag tänker i huvudet liksom. Jag tänker ju på samma sätt så här. Om jag ska skriva en bok som är mina deckare, då tänker jag givetvis att kan jag få ihop en hel story här från början till slut? För det är ju själva grunden.
Och det
Det räcker
tänker
ju
du ut
inte.
innan du
Ja, det
börjar
tänker jag ut
skriva.
att liksom
Liksom.
tror jag att jag verkligen fixa detta liksom och så. För att ja, något annat är inte, det finns liksom inget alternativ, utan jag har ingen bok sådär som jag, det finns ingen bok jag har påbörjat efter min debut som jag inte har skrivit klart liksom. Utan börjar jag på en bok så ska den bli klar. Det var bara innan jag verkligen började med den,
ja, men
då
precis.
hade jag sånt, sådana perioder då, men.
Men om vi går in på så här, hur gammal var du då när du bestämde dig för att skriva den där boken, när du började på debuten? Hur
Ja,
gammal var du då?
Det är ju intressant. Då får jag tänka lite. Jag tror att det var, jag tror man kan, alltså det var så här, jag tror att när jag började skriva på den, så var ju då när det sammanföll väl ungefär med när jag fick mitt andra barn, min yngsta son då. Och då var jag väl typ, nu får vi se, 35.
Och hur gammal var du när du skickade in boken?
Ja, alltså den skickades ju in i två omgångar, kan jag
berätta.
säga. Ja, det var ju så här att, ja, hur gammal var jag första gången? Nu får jag tänka här då. Det är svårt att säga, men man kan ju säga att det, alltså från att jag började till jag fick den utgiven, så tog det ju 10 år.
Från att
Så
du
lång tid tog
började
det
skriva
alltså. Ja,
på den
det
boken,
gjorde det
tills att den kom ut.
absolut. Jag kommer inte ihåg exakta årtal så, men jag skulle säga 10 år. Men då får man ju också betänka att det var ju inte så att jag skrev då hela tiden, utan boken hade faktiskt paus i flera år emellan också. Som jag liksom hade såna här svackor och tänkte att den här boken kommer inte bli skriven. Men sen så peppade jag mig själv och tänkte att det här var viktigt. Och så fortsatte jag och fick till det där med skrivtiden igen. Så att första boken var väl lite svår att få ihop.
Det
Men
är otroligt imponerande att orka hålla ut i 10 år med samma bok.
ja, men det var ju lite det här också att jag kände liksom att det här är ju min chans att visa. Och när jag säger visa så menar jag inte främst för andra, utan jag menar för mig själv. För det var viktigt liksom att jag kunde göra detta. Jag behövde liksom bevisa för mig själv att jag kunde ro det i land så att säga då.
Och sen så skickar du in det, och du sa att du skickade in det i 2 gånger. Kan du berätta hur den här
Ja,
processen gick till då? Vad
först
hände?
var det ju som så då att när jag började med att skriva färdigt boken. Och sen så hade jag ju då läst att man skulle redigera. Och det visste ju inte jag riktigt vad det innebar liksom. Så jag läste ju igenom jättenoga en gång till. Och så tänkte jag att ja, men vad bra, nu är den nog redigerad. Det blir bra liksom sådär va. Och sen så skickade jag in den till det allra första förlaget jag skickade in till. Det var faktiskt Piratförlaget. Ja. Och jag minns inte exakt varför, men det var det förlaget liksom ville jag bli utgiven på. Och så skickade jag in dit. Men sen hade jag ju då läst att man skulle skicka in till flera förlag, för att det tog så lång tid innan man får ett svar. Det tar ju ungefär 3 månader och det kan ju dra ut på det ännu mer. Så att jag skickar ju till Piratförlaget först, och sen så skickar jag även till de här andra stora förlagen efter ett tag, alltså Norstedts och Bonniers och de här liksom så va. Och så väntar jag. Och sen så skickade jag även till några mindre förlag. Men det var ju hela tiden det här med traditionell utgivning som jag var ute efter då.
Och
och sen,
traditionell utgivning, då menar du att man får ett förskott och man behöver inte betala någonting själv,
nej,
eller?
framförallt att man inte betalar själv då liksom. Ja, sen väntar jag ju då och sen fick jag ju då mitt, det började ju med att jag fick nej då från Piratförlaget som var det första jag hade skickat in till. Och det var ju jobbigt, alltså det första nejet är ju väldigt, väldigt tungt så. Och sen så fick jag ju nej även av de andra också. Men det tog ju ett i taget. Det tyckte jag ju var ganska hårt alltså. För jag hade ju trott att jag skulle få ett ja där. Nu blev jag väldigt torr i halsen känner jag. Ja, jag får bara ta lite vatten. Jo. Så då fick jag ju nej då från även de här Bonniers och Norstedts och sen de andra ett efter ett. Och när jag då hade fått nej från dem jag hade skickat till, jag kommer faktiskt inte ihåg hur många det var jag skickat till sammanlagt, men kanske 10. Och sen kände jag ju mig väldigt nedslagen. Men jag kände mig inte redo att ge upp. För att jag kände liksom att nu har jag ju kämpat och skrivit den här boken. Nu måste jag prata med någon som kan göra en bedömning på om den är bra eller inte. För den enda som hade läst boken förutom jag, det var ju min man. Och jag tänkte jag måste ju ha en utomstående här då, liksom som kan bedöma på riktigt. Och då läste jag ju mig till att man skulle skicka boken till en lektör. Som jag från början inte visste vad en lektör var överhuvudtaget. Och det är ju också dyrt att skicka till en lektör. Även om jag då kan tycka att det är värt pengarna naturligtvis. Men då hittade jag i alla fall en lektör på nätet som hade ett bra erbjudande. Som jag nappade på. Och så sa jag till min man då liksom att jag ska skicka mitt manus till henne. Och det hon säger kommer liksom ha betydelse för mig. Alltså om hon säger att tyvärr du skriver inte bra nog. Okej, då skiter jag i det här. Då får det vara liksom. Men om hon säger att du skriver liksom jäkligt bra och det här kan verkligen bli någonting. Alltså, då måste jag ju ta tag i detta. Så jag var ju livrädd för hennes omdöme då. Vad hon skulle skriva. Och sen fick jag ju då hennes omdöme efter 3 månader eller någonting tror jag. Och då skrev hon ju det då att hon tyckte att jag hade. För jag har ju 4 huvudpersoner, 4 huvudkaraktärer. Det är 4 unga tjejer. Och hon tyckte att mina karaktärer var väldigt starka. Och det var oerhört viktigt för mig att hon skrev, alltså just det, för jag tänkte vad som helst kanske jag kan få till bättre, men just karaktärerna var så oerhört viktigt för mig och jag tyckte att jag verkligen hade jobbat med dem. Så det hade jag nog blivit väldigt ledsen över om hon inte hade tyckt att de var starka, men nu tyckte hon det så att säga. Och hon tyckte ju liksom att det var väldigt väldigt bra då. Men så sa hon så här att hon trodde att orsaken till att jag inte hade blivit antagen av förlag var dels att boken var för kort. Den var ungefär då på 150 sidor.
Hur
Det visste
många
inte jag. Det
ord?
var.
Hur många ord?
Ja, hur många ord? Jag vet inte. Ja, nu räknar jag ju bara i ord liksom. Men då på den tiden så räknar jag i sidor. Men ja, men säg då att den var alltså kanske 50 000 då eller någonting. Något sånt va. Och då var ju den för kort. Sa ju hon då. Jaha. Och så sa hon så här att du måste ha en extra twist på slutet. Du måste absolut ha det. Och så, till saken hör den att jag tyckte att jag hade en twist på slutet. Men hon sa att det räcker inte. Du måste fläska på med någonting. För det vill förlagen ha. Jaha, tänkte jag. För jag hade liksom varit väldigt den här boken och utspelar sig på 80-talet. Och det är vissa saker är självupplevda. Men det andra är ju sånt man liksom har sett andra uppleva det. Eller så då liksom. Och den är mycket påhittad också. Framför allt. Men det var ändå att jag kände att jag inte ville överdriva. Så därför hade jag ju liksom inte fläskat på med en stor twist till. Men när hon sa så började jag ju fundera på det här. Så då insåg jag ju alltså att jag var ju tvungen att öka boken med nästan dubbelt så mycket sidor då.
Oj!
Ja, eller det var ju, ja, så att jag får upp den till i alla fall 80 000 ord eller någonting då, tänkte jag. Och sättet att göra det på är ju den här twisten då, så jag måste liksom hitta någonting som påverkar många av karaktärerna i boken. Och då kom jag på några olika saker och sen så valde jag då en av dem. Det innebar att jag fick skriva om andra delen av boken. Gjorde det. Så att jag fick skriva om mycket för att få in den här grejen. Men sen när jag hade gjort det då så skickade jag till lektör igen.
Så det var två gånger, var det samma lektör då som
Ja, det
läste
var
igen?
det. Och då hade jag ju också på hennes inrådan gestaltat mycket mer. Och sådana saker, det hade jag. Så jag hade ju gått igenom den då. Då hade jag, hon hade liksom gett mig hjälp i hur jag skulle redigera. Det hade jag då gjort. Och efter det, hon tyckte det var jättebra och att jag skulle skicka in till förlag då igen. Och då gjorde jag det. Och då började hända grejer. Så då fick jag faktiskt, jag fick inga ja direkt, men jag fick då nej. Men de nejen jag fick var positiva. För det är ju också någonting man ska vara medveten om, att det finns olika slags nej man kan få från förlag. Man kan få de här standardnejen som inte är roliga att få. Och det var ju de jag fick då första gången jag skickade. Men andra gången, då fick jag liksom positiva nej. Så när jag tittade noggrannare på vad de hade skrivit så hade de då skrivit att nej, vi kan tyvärr inte ge ut den här boken för att vi anser att det är en ungdomsroman och därför att den ska skickas till ett ungdomsförlag och vi ger tyvärr inte ut ungdomsböcker. Så var det, för jag hade ju givetvis skickat till vuxenförlag. Jag tyckte själv att boken var det. Även om det handlar om 4-15-åringar så tänkte jag att det var liksom min ålder som kanske var målgruppen och att man skulle se tillbaka på hur det var och sådär.
När det utspelar sig på när du var 15 liksom. Alltså
Ja, precis på 80-talet utspelar han sig. Så att det var ju någonting som jag insåg då helt plötsligt att jaha, det kanske är det som var det stora felet att jag skulle skicka till ungdomsförlag. Så jag gjorde ju det då. Och då var det som så att först hände ingenting. Och sen på slutet så hade jag faktiskt tre förslag. Eller tre olika förlag som ville ge ut boken.
Jaha, då
Ja.
fick du ett ja från tre förlag.
Ja, det var det. Men då var det som så att det var bara ett av dem som var traditionellt. För de andra två var hybridförlag, även om jag då trodde att jag hade liksom skickat till traditionella förlag, så är det ju så att det finns ju traditionella förlag som har hybridutgivning och så. Men jag fick ju där som liksom innan jag hade i princip bestämt mig då för ett av de här hybridförlagen när jag fick ett ja från det traditionella förlaget och det var då Lindskog förlag. Och för mig var det då en självklarhet att jag skulle ta det förlaget.
Och
Så
varför var det en
var det.
självklarhet då?
Därför att det var ett traditionellt förlag och för mig var det viktigt med liksom traditionell utgivning av den anledningen att jag helt enkelt inte hade pengar över. Jag kunde liksom inte. Nej, men jag var inte intresserad heller av att skjuta fram 70 000 eller 100 000 eller vad det hade kostat liksom. Så att.
Var det så i det häradet som
Ja.
erbjudandet låg på, liksom, att du skulle få
Ja, eller
betala
kanske
ungefär så?
70 000, 50 000, något sånt där. Men jag ville ju liksom att jag skulle inte behöva betala för det här. Och när jag förstod då att det här Lindskog förlag, att det handlar om traditionell utgivning, då absolut, då var det ingen tvekan om att det var det förlaget jag
Och
skulle ta.
hur fick du svar från det här förlaget då?
Ja, det är ju faktiskt också rätt lustigt. Först var det så här, allra först så var det så här att det är ju då ett mindre förlag ska jag säga. Eller jag vet egentligen inte i storleksklassen så här, men det tillhör inte ett av de största i alla fall. Då ringde Lennart Lindskog till mig, förlagschefen då så att säga. Han ringde och sa så här att han sa vem han var och att han hade läst min bok och att förlaget var intresserad av att eventuellt ge ut boken. Och då sa han så här att du kan väl titta på förlagets utgivning lite och titta vad du tycker och så kan vi höras igen. För att han tyckte då att den var bra, men han sa att de var flera stycken som skulle ha åsikter på boken och om de andra då sa nej så skulle det inte bli någonting. Så det var ju fruktansvärt väntan det där liksom. Men ja, så sent tog det ju tid tills jag fick det här slutliga ja. Och faktum var att det fick jag på mejl. Och det mejlet var skickat på natten. Mellan, och det här är ju jättelöjligt, men alltså det är alltså skickat 1 april. Och jag blev ju livrädd. Precis efter, liksom, efter tolvslaget på 1 april. Och jag kunde ju inte fatta detta och tänkte liksom, han det kan väl inte vara ett skämt eller? Liksom så här. Alltså du vet, man vågar nästan inte för man tänkte det är för fantastiskt för att vara sant. Så jag fokuserade så på det här datumet liksom och tänkte, men är det inte väldigt konstigt att det är skickat på natten och så där. Men alltså det är ju så där att det ju kanske inte ens var skickat på natten. Mejlen kommer ju lite som de vill ibland och så där liksom. Men jag fokuserar väldigt på datumet i alla fall. Men när jag då fick bekräftat från förlaget dagen efter, när jag hade hört av mig liksom att jo men det blir utgivning
Det
framöver
är
liksom.
inget
Ja,
aprilskämt.
nej,
Nej.
då kunde jag slappna av där och ja,
Ja,
det
vad
var
härligt.
fantastiskt. Ja.
Hur lång tid efter att du började skicka in det här manuset liksom, fick du det här beskedet då? Eller hur?
Ja, vad ska man säga? Man kan väl säga att ja, det tog ju också lång tid för att i och med att jag skickade i två omgångar.
Ja, just det.
Och det tog ju minst ett år emellan dem eftersom jag skrev om boken så
Ja.
pass mycket och det var det här med lektörsutlåtandet och sen skulle det in igen och så där. Så att det var ju en process bara det på kanske 2,5, 3 år eller någonting. Sammanlagt nu då alltså.
Ja.
Och du vet ju hur lång tid det tar innan man får svar och så där också. Så det är, ja.
Ja, man kan ju lätt säga så här att det är ju detta med tålamod alltså.
Ja.
Envishet och tålamod, det är ju
Ja.
kanske författaraspirantens
Ja.
bästa egenskaper. Eller vad
Ja.
säger du?
Ja, men absolut. Men för mig, alltså jag tänkte ju så här att har jag nu kämpat så här länge, då kan jag ju inte ge ut på första bästa bara för att jag får ett erbjudande liksom, utan då måste jag ju verkligen vänta och se så att jag får ett nej av alla de andra traditionella förlagen. Det var ju liksom viktigt för mig då. Och nu kom jag inte så långt att jag liksom fick ett nej från alla andra som jag hade skickat till, men liksom det räckte ju att jag fick ett ja så var det ju liksom. Ja, nej, men det så var det.
Vad sa du till din man?
Ja, för det första var jag ju lite stirrig med det här med 1 april faktiskt. Och han fick komma och titta och säga vad han tyckte och trodde och så här. Men sen, det har vi skrattat åt väldigt många gånger efter det. För det var ju liksom, men det var väl det att det var så extremt viktigt för mig. Så att jag liksom, du vet, man kan inte riktigt fatta att det är sant. Så man försöker nästan hitta något fel i det, trots att det då står så här, vi vill gärna ge ut en bok, så kanske man ser så här, men står det verkligen så, eller menar de kanske liksom att man, ja, nej, men det var ju, han blev ju också jätteglad, givetvis.
Det är klart, det är
Ja.
klart. Ja, det är så härligt att höra de här berättelserna.
Ja.
Det slår an så mycket.
Ja. Och jag menar,
Det är lite underligt.
han fick ju en gladare fru på köpet. Som inte
Precis.
alls har varit bitter sen dess, liksom.
Nej, du ser.
Så, ja.
Perfekt. Nej, men just den här, alltså det här beslutet, när man får det här mejlet, eller som du fick då telefonsamtalet
Ja.
först, alltså det är sådana här vattendelare i livet på något
Ja.
sätt.
Ja.
Det är liksom ett före och ett efter.
Ja.
Men som du säger också så här att det har ju liksom varit många steg på vägen och just den här
Ja.
grejen att man verkligen håller ut, att man försöker igen. Sen är det tar ju såklart inte 10 år för alla, så är det
Nej,
ju, och
nej.
då går det ju
Nej,
mycket
nej.
snabbare för.
Ja.
Men att det liksom inte, att inte ge upp, att fortsätta
Nej.
jobba med sitt manus, och sådana där saker är så himla viktigt.
Ja.
Och
Ja,
jag
men
tror,
precis. Att vara, alltså verkligen bestämma sig så att det inte blir så här efter 2 år att man börjar på ett nytt manus då. För då har man inte tänkt tillräckligt från början, tänker jag. Utan att man liksom verkligen, verkligen funderar innan man kör igång.
Absolut. Sen kan det också vara så att det där första manuset man skriver kanske kan ju vara en bra träning också
Ja,
för nästa.
så kan det ju
Så
vara.
att liksom allt skrivande är ju någonstans, för en ju framåt.
Ja, jo,
Så
men
är
så är det ju.
det ju.
Absolut.
Men sen skrev du då, hur lång tid tog det sen innan den kom ut då?
Ja, den kom ju ut 2017 då. Då ska vi se. Jag fick alltså besked då 1 april då, som sagt. Ja, den kom ju ut då 5 månader senare.
Ja, det var snabbt jobbat. För det kan ju ta ganska lång tid från att man skriver avtal tills boken är färdig.
Nej, 6 månader efter, så ett halvår efter
Men det är ändå
kom det ut.
snabbt jobbat.
Ja, precis.
Och sen skrev du då en bok till om samma tjejer.
Ja, för jag kände att jag var absolut inte färdig där då.
Just det.
Så fort jag märkte att jag fick bra recensioner på den första boken, för det var ju viktigt, när jag märkte liksom att folk tyckte den var bra, då kände jag direkt att det här var det roligaste jag gjort i hela mitt liv, så självklart måste jag skriva en uppföljare. Den gången så var det ju självklart för mig att den skulle bli utgiven på ett traditionellt förlag, för då visste jag att jag kunde det. Och då visste jag liksom att jag skulle kämpa till den blev det, för det är ju inget alternativ att skriva en sämre bok. Liksom. Skriver man en bok så måste den ju hela tiden vara minst lika bra som den. Sen kan ju alltid folk ha olika åsikter om, alltså andra personer kan ju ha åsikter om mina böcker, men jag som författare kan ju inte skriva en bok som jag egentligen tycker håller sämre klass än de andra.
Nej.
Det går ju inte, utan man måste ju liksom ha. Och jag menar, då visste jag ju hur det gick till med redigering och alla sådana här saker. Så att,
Man lär ju sig så mycket
ja.
under den där första
Ja,
boken. Det är så
precis.
mycket med, och överhuvudtaget hur hela processen går till. Och
Ja.
man lär ju också känna sig själv i, så här, för mycket av skrivandet handlar ju om att man hatar det man gör.
Ja.
Att man
Ja.
tycker att det man gör blir jättedåligt. Och
Ja.
det där lär man ju sig också hantera
Ja,
efterhand. Och att
precis.
man förstår att
Ja.
det här är någonting som hör till. Och
Ja.
det kommer gå över och det blir bättre liksom.
Precis som du säger nu, att man har perioder när man hatar sitt manus. För det är ju så här, man har ju olika perioder. Det finns ju perioder när man tycker att det här måste vara det bästa som någonsin har skrivits, liksom. Och så är det då de här andra perioderna när man tycker liksom, men gud, det är ju skit alltså. Men jag har märkt att när jag tycker det om mitt manus, då är det i princip färdigredigerat. För då har jag gått igenom det så oerhört många gånger, så då blir man så trött så man nästan liksom kräks på det. Och då är det ett tecken på att det kanske är dags att skicka iväg till det förlaget som ska ge ut den då liksom. Så det lär man ju sig. För sen när man läser den nästa gång och har distans till det hela, då är den ju bra igen liksom.
Ja, som
Ja.
tur är.
Ja, som tur är. Men det är ju just det där, tror jag, när man liksom har, du vet, när man har hållit på så oerhört länge, och det här med redigeringen och det är då det blir så liksom. Men jag menar, bara man vet om att den processen kommer så är det ju
Precis.
okej.
Så man har ju mycket, alltså verkligen, verkligen, jag tycker det är så viktigt där att det, ja, men även om inte det här manuset man skriver nu blir utgivet, så alltså man lär sig så mycket, det är aldrig liksom meningslöst, utan
Nej.
man har så mycket att lära sig av hela
Ja.
processen.
Så är det ju.
Ja. Men och sen då så bytte du spår, så nu
Ja.
har du skrivit dessa deckare då. Varför
Ja.
bytte du spår?
Ja, det där är ju lustigt för att det är många som tror att det är så att jag bytte spår och sen bestämde mig för att alltid skriva deckare. Men så har det liksom beslutet har jag aldrig tagit. Men det var helt enkelt så, tror jag, efter de här två böckerna. Nej, men det var ju så här att när jag skrev Och allt blir återfött, som då är uppföljaren till Den blomstertid nu kommer, då kände jag stundtals att det blev lite tungt att skriva, just för att det handlar om fyra tjejer som mår väldigt dåligt och så där. Och jag kände att jag gärna skulle vilja bryta av med att skriva en annan typ av bok. Och då hade jag egentligen inga tankar alls på att den boken skulle bli utgiven, utan jag skrev den mer liksom bara för att liksom testa på. Och då tänkte jag att jag skulle skriva någonting som egentligen låg väldigt långt bort från mig själv. För eftersom jag hade gått då den här skrivarlinjen på Skrivarakademin, så hade jag ju fått testa olika genrer. Och då tänkte jag att då ska jag testa och skriva en deckare. Och jag kände alltså inte alls att den här ska bli utgiven eller det här är något jag ska satsa på eller sådär. Så jag började liksom, och sen blev det mer och mer en bok av det, va. Och jag hade liksom, det är ju Våroffer var ju min första deckare då. Och när jag skrev den så visste jag faktiskt inte ens om den skulle klassas som deckare. För den är en ganska speciell bok, kan man säga. Det är ingen klassisk deckare på något sätt. Ja, alltså när jag kände att det är klart att jag ska skriva färdigt den och försöka få ut den och så, för jag tyckte ju att det blev bra alltså. Jag gick ju in för det, så att säga. Så att, ja, och efter Våroffer så, det blev ju, då satte jag igång med Ingång med gryningsdåd, som då är fortsättningen. Alltså, för då hade jag ju då en polis då. Jag skapar ju en polis som heter Lena Borell, som är kriminalinspektör på grova brott i Skövde. Och hon får en ny kollega som heter Thomas Bergvall. Så börjar liksom Våroffer. Och då när jag hade de här personerna och det här teamet att bygga kring, så var det ju lätt att göra Gryningsdåd, bok nummer två. Och sen kom ju också då Fallet Nathalie, den tredje boken
Ja, och
i
jag tänker att
deckarserien.
det var ju väldigt många som gillade den här första boken. Det måste ju också ha
Ja.
påverkat ditt
Ja.
beslut att fortsätta med serien och
Ja.
förlaget Lind & Company, är det va?
Ja. Ja.
Att de liksom kanske också var intresserade av att du skulle fortsätta med samma serie, eller?
Ja, precis. Och då, jag fick ju väldigt höga lyssnarsiffror, framför allt på Våroffer. Alltså. Det var ju så här att jag faktiskt låg trea på Storytels topplista.
Det är
Nu gick det ju snabbt.
fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt. Det gick ju snabbt över, men jag hann ta en bild på det i alla fall. Liksom, och det var ju viktigt. Och jag låg liksom tvåa då också på deckartopplistan. Och liksom det där var ju, och att jag låg väldigt högt både på Next Story och även BookBeat liksom. Med framför allt Våroffer, men även de andra två deckarna.
Det måste ju känns för dig, tänker jag, att
Ja.
du blir sporrad av att
Ja.
fortsätta skriva om samma värld och samma karaktärer,
Ja.
eller?
Oh ja, så är det ju. Samtidigt så kan jag ju inte låta bli att tycka lite, att det är lite sorgligt att de andra, mina två första böcker, inte alls får samma uppmärksamhet. Men det handlar ju, det är ju så, det är ju inte min sak att bestämma. Det är ju läsarna som bestämmer, och läsarna vill ju läsa deckare liksom. De läser ju deckare på ett helt annat sätt än de läser relationsromaner för unga vuxna. Så
Det
är det ju, och det är ju hela, ja, och det är ju ingenting jag kan påverka, så att säga. Men det jag har tänkt då, för att jag kände ju egentligen inte att deckargenren var för mig. Men det jag har skapat, som jag ser det, det är ju att jag fortfarande skriver relationsromaner. Det är viktigt för mig. Så att liksom mina deckare är inte alls några traditionella liksom deckare så med hårdkokta poliser liksom och Gunvald Larsson-typer och liksom inte alls alltså, utan mina poliser är, ja, de är mycket känsligare och liksom och ja, alltså jag bygger böckerna som relationsromaner. Man får veta mycket vad som händer vid sidan av liksom de intrigerna som är i Lena Borells liv, och liksom man får även lära känna de andra i teamet och sådär. Och det är viktigt för mig. Det är liksom förutsättningen för att jag skulle göra de här. För att det är relationsromaner jag vill skriva. Så det
Som
är
du har petat
länge.
In i deckargenren.
Ja, men lite så liksom. För de är ju
Smart.
Båda också, som jag ser det då.
Mm, mm.
Ja.
Ja, vad roligt. Vart jätteroligt att prata med dig, Maria. Nu börjar den här timmen går mot sitt slut.
Ja.
Men jag tänkte du ska få skicka med kanske ett litet tips till, om du vill få ge ett tips till den aspirerande författare som sitter här och lyssnar och tänker, jag vill också bli författare.
Mm. Ja, det där med ett tips är ju otroligt svårt, för man har ju hur många tips som helst. Men alltså det här med att liksom, det är ingen annan som kommer säga till dig att här har du tid, utan det är väl oerhört viktigt, tycker jag, att man ser till att skapa sin egen tid utifrån de förutsättningar man själv har. Det skulle jag säga är det allra viktigaste tipset, att man är liksom hängiven det här att man ska få färdigt sin bok, och det hänger bara på dig. Det hänger inte på någon annan. Alltså, du måste få alla andra att vara med på tåget att du ska skriva deckaren. Men du kan inte, eller boken överhuvudtaget då. Du kan liksom inte räkna med att de andra ska, att andra folk ska liksom ge dig en massa möjligheter att skriva. Utan det är du själv som måste liksom bestämma. Jag menar, är man ensamstående, då får man liksom ta det utifrån det då. Då får man ju ta det när barnen sover. Det här är ju liksom. Och
förutsättningarna.
Har man då en partner, då får man försöka prata med partnern då liksom att ja, då kan man kanske lägga upp den tiden. Och jag till exempel gick upp då en timme tidigare för att hinna skriva en timme innan jag åkte till jobbet. Det var ju också någonting som betydde mycket. Och sen på det sista stället jag jobbade, på den sista skolan, där jobbade jag själv i köket. Vilket också innebar att under tiden som jag till exempel hackade sallad och förberedde maten, så kunde ju mina böcker pågå i mitt huvud. Det
Precis.
Var ju väldigt fördel.
Det är faktiskt en jättebra
ja.
Grej som du säger där. Att
ja.
Det är ju inte bara när man sitter vid datorn
Nej.
Som man skriver.
Precis,
utan
jag menar om man åker tåg, om man åker buss, om man sitter själv i en bil. Alltså använd den tiden. Se till att du alltid har ett block och en penna bredvid dig. Och så skriver du upp små stödord så att du kommer ihåg vad det är du har tänkt. För då, om du väl har en timme att skriva, då kommer det gå mycket snabbare att skriva om du redan har tänkt ut storyn i huvudet liksom.
Ja, du säger så många kloka saker här nu.
Ja.
Men Maria, tack så mycket för att du var med. Var
ja.
Kan man hitta dig om det är någon som vill veta mer om dig?
Ja, jag har ju en hemsida då som heter mariasförfattarblogg.com. Och det är lite lustigt att den heter, att det liksom, att det är, orsaken var att jag började med bloggen innan hemsidan. Så det är därför hemsidan heter mariasförfattarblogg.com. Och då är det utan ö då, utan alltså forfattablogg.com.
Just det. Jag lägger en länk dit i anteckningarna till
Ja,
avsnittet.
det
Tack för
blir
att du var
jättebra.
med.
Ja, tack så mycket.
Stort tack för att du har lyssnat på Debutantpodden. Och är det nu så att du också vill bli författare, ja då tycker jag att du ska kika på mitt webbinar som heter Kom igång med din debutroman på 30 dagar. Du hittar det på min webbplats skrivringen.se eller i anteckningarna till det här avsnittet. Vi ses och hörs!